Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Expect more attacks on the government.
They caused a lot of damage.
On any computer crime, you want to look for the digital footprints.
Dataintrång där interna handlingar läckte ut.
A shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
Breaking into files.
Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
This is just the beginning.
We will respond.
Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
Det här är inget vanligt avsnitt av Nätets mörka sida. För ett tag sedan så blev jag kontaktad av ett PR-bolag som undrade om inte jag ville intervjua en författare som precis hade gjort en ny bok om en stor cyberattack mot Sverige. Först la jag det bara åt sidan och tänkte att nej, det är nog inte så intressant. Men sen så började jag läsa lite om den här killen som hade skrivit boken. Det visade sig att han heter André Katry. Och att han är en av Sveriges främsta experter på IT-säkerhet. Plötsligt blev det väldigt mycket mer intressant och när jag kollade igenom den här killens LinkedIn-sida så såg jag att han hade varit avdelningschef på Säpo, att han hade jobbat inom Försvarsmakten med att bygga upp Sveriges cyberförsvar och en massa andra grejer som kändes väldigt intressant. Så jag bestämde mig för att tacka ja till att intervjua honom och det är därför som det här avsnittet har blivit till. Det kändes helt enkelt för intressant för att hoppa över, även om det inte följer ramen för hur ett avsnitt av Nätets mörka sida brukar se ut. Så håll till godo. Här kommer första delen av intervjun med André Katry. Hej och välkommen till dig André. Jättekul att du vill vara med i Nätets mörka sida. Jag tänker att jag ska introducera genom att berätta att du precis har släppt en ny bok som heter Honungsapan. Som är en jättespännande bok om en massiv attack på nätet mot Sverige. Som handlar mer om liksom hur ett modernt cyberkrig skulle kunna utveckla sig. Om du kan berätta lite om dig själv, din bakgrund inom IT-säkerhet och vad du har arbetat med. Du har hållit på länge inom den här branschen.
Jag började ju jobba professionellt med IT-säkerhet 1995. När jag var på UD, Utrikesdepartementet. Och där fick jag ett uppdrag att åka till Moskva och bygga upp en säker IT-miljö för ambassaden. Och ja, det var där jag lärde mig grunderna, om man säger så. För där fanns det ju en väldigt kompetent motståndare. Sen dess har det bara rullat på. Där från Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, blev jag värvad till Säkerhetspolisen. Och jobbade där ett antal år och började då med IT-brottsutredning, alltså IT-forensik egentligen, fast kanske inte på olika nivåer. Och därefter så startade jag upp konsultbolag och då har jag jobbat och konsultat åt Försvarsmakten och satt upp IT-säkerhetsförband och ja, jag har konsultat åt de flesta myndigheterna i Sverige men också i andra länder. Så det är ju det jag gjorde jag under 17 år ungefär innan jag sålde mitt bolag då Bitsec då, som för ett antal år sedan.
Och vad gör du idag då?
exempelvis så bygger jag ju säkra system för Saab-koncernen och andra sådana typer av bolag där som har ganska höga krav på IT-säkerhet och har en ganska vass fiende då.
Ska vi prata lite om den stora grejen som är på gång just nu med din bok, Honungsapan?
Mm.
Den handlar ju som sagt om en cyberattack mot Sverige och den slår ju ut elnätet och det blir ju lite riktigt krig om man ska säga så också, ja, med datacenter som träffas av missiler och sådär. Men det som jag tycker är intressant det här det är att man får ju en känsla när man läser boken, eller jag får det i alla fall, av att hotbilden mot Sverige liksom har ändrats de sista kanske 10-15 åren jämfört med hur det var förr. Att det finns kanske fler hot, större hot och kanske också i och med att saker och ting kopplat samman mer och mer och vi får det Internet of Things och det är liksom anslutet överallt att det finns en annan typ av hot idag mot hur det såg ut förr. Kan du säga någonting om det?
Ja, du har rätt i din analys tänker jag också att det har blivit mer. Och så är det ju för att samhället som sådan har digitaliserat. Alltså vi myndigheter eller regeringen har ju sagt att vi ska bli världsbäst i Sverige på att digitalisera. Och då har vi ju då jobbat väldigt hårt för att få att digitalisera våra myndigheter och så vidare. Men samtidigt som vi har digitaliserat så har vi också kopplat ihop våra system. Och också kopplat ihop oss mot omvärlden, vilket har gjort oss mer sårbara och också mer beroende av de här digitala systemen. Exempelvis, som det är alltid exemplet jag går till, det är BankID. Mm. Vad händer om man slår ut BankID? Det är ett privat bolag som alla myndigheter använder sig av idag i princip för att identifiera oss medborgare när vi ska interagera med myndigheten. Eller om vi medborgare ska in i bankerna och föra våra pengar eller vad man ska göra. Så att om den möjligheten försvinner så är det nog ganska svårt att ha ett fungerande samhälle. Och det är bara ett exempel.
Det är mycket som man inte tänker på som är väldigt sårbart. Och jag tänker också att en del av det kanske har märkts nu under pandemin när så mycket har skett på nätet.
Ja, och det visar ju också på att och de här attackerna då, ofta som DDoS-attackerna, och precis som Gotland råkade ut för inte så jättelänge sedan, då det sitter en minderårig i sängkammaren och genomför en attack mot samhällsviktiga informationssystem. Och då kan man då fundera på, ja, om en 14-åring kan genomföra de här attackerna, vad kan då en stat som Ryssland med sina samlade resurser och som kanske har tillgång till hundratusentals cyberkrigare eller vad man nu kan kalla dem för. Får vi deras uppmärksamhet och de bestämmer sig för att göra någonting, ja, då kommer det gå illa, det är min spaning.
Ja. Har du blivit inspirerad av några riktiga attacker i din bok? Jag får ju lite så här vibbar till exempel av NotPetya-attacken i Ukraina och liksom hur Ryssland attackerade kanske elnät och sånt i Ukraina när jag läser din bok. Men finns det någon koppling till verkliga händelser i din bok?
Ja, det finns det. När jag skrev boken så hade jag ju väldigt svårt eftersom jag har jobbat med att göra tester i samhällsviktiga system ända sedan 95 och framåt. Så det blir ju svårt för jag ville ju inte skriva den här handboken om hur attackerar man Sverige.
Nej.
Den blir ju väldigt svår. Därför vilka scenarier jag än bygger på så blir de väldigt sannolika. Och självklart så drar jag ju erfarenhet av det jag har sett och har utrett. Jag har ju utrett IT-incidenter i över 25 olika länder i världen. Självklart har jag dragit slutsatser av det som jag direkt eller indirekt får med i boken. Att slå ut elnätet. Och sen, ja, man får säga att i boken fick jag ju också vara lite så här, ja, fienden fick inte lyckas för bra för att de hade exempelvis attackerna de gjorde mot elsystemet. Jag tror att på riktigt hade de ju lyckats med det. I boken så misslyckas de kanske lite grann med det. Så hade vi haft ett utslaget elsystem under ett halvår. Och det hade inte varit så. Det hade varit en annan typ av bok. Liksom. Det hade blivit mer en överlevnadsbok.
Ja, precis.
Hur klarar man sig utan ström i Sverige? Och då menar jag på riktigt. Alltså, det är inte så att strömmen kommer och går, utan då försvinner strömmen på riktigt liksom under ett halvår. Mm. Då har vi inte den tillbaka och sker det över en vinter, då, jag vet inte, det blir svårt. Då har vi inte bara IT-problem, då har vi ju ett problem att överleva som som människor. Så att säga. Du tar ju värme, mat, vatten, allt tar ju slut efter ganska kort tid. Vi som samhälle har blivit så strömberoende, så att egentligen kanske vi inte så mycket IT-beroende. Ja, vi är jättemycket IT-beroende, det har vi. Ju mer vi blir beroende av IT blir vi också beroende av ström.
Ja, verkligen.
Och utan ström, ja då funkar ingenting egentligen.
Jag är lite fascinerad av den här personen som är agent i din bok som heter Mac.
Ja,
som är KSI-agent, precis. Hon är ju med om en massa spännande saker i boken. Och ja, man blir ju lite nyfiken på hur nära verklighetens KSI det här är. Alltså är det sådana här grejer som de gör? Liksom? Nu behöver vi inte prata detaljer om, men finns det människor som jobbar på det här sättet i verkligheten också?
Ja, vi har ju en hemlig underrättelsetjänst då inom militären. Då. Men de är ju våra riktiga agenter, om man säger så. Om man jämför, för de jobbar ju då med, inte med säkerhetstjänst, men de jobbar med underrättelsetjänst. Deras uppgifter är ju att inhämta information, att vara spioner helt enkelt. Eller att värva spioner. Men det som kanske inte framgår, alltså de är ju mest verksamma utanför Sverige, för de har ju ingen, så att säga, det finns ju andra organisationer som ska jobba med det som finns i Sverige. Att de kanske är mer inriktade, så att säga, på att vara utomlands, att verka utomlands. Att i boken så verkar ju Maria väldigt mycket i den här boken så verkar hon ju i Sverige. Jag kommer ju flytta henne till andra nationer i de kommande böckerna, men annars finns, ja, vi har riktiga agenter i Sverige, det har vi, och det var väl det som också blev den stora skandalen när Trafikverket, T-skandalen då, där körkortsregisterna blev exponerade. För där kunde man ju identifiera de här personerna som har kvalificerade skyddsidentiteter. Och de som bland annat har kvalificerade skyddsidentiteter i Sverige, det är ju våra KSI-agenter.
Ja, just det. Om man tänker så här, som IT-intresserad person, vad är den stora anledningen till att man ska läsa just din bok?
Ja, alltså.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte ju när jag skrev boken, och det är hela syftet med boken, för jag är lite som jag tänker som en hacker hela tiden, för det är min grund. Och jag har länge försökt att påverka politiker och andra att förbättra samhällets säkerhet, och därför har jag varit involverad i att bygga upp IT-försvaret och annat. Men det har inte träffat målet riktigt. Vi är fortfarande, så att säga, väldigt inriktade på att alla ska skydda sig själva. Vi har ju såna här principer, så att säga, där ansvarsfördelningsprinciper inom myndighetsvärlden som säger att alla ska ju vara ansvariga för sin egen säkerhet. Men alla ansvarar för sin del, men det finns ingen som ansvarar för helheten.
Mm.
Och då tänkte jag liksom, ja, men hur på lättaste sättet, jag har ju hållit föreläsningar, jag har varit ute och haft debattartiklar, jag har varit och drivit en massa saker. Men det har fått väldigt liten effekt. Och då gjorde jag en analys och tittade på, ja, men vilka är det som får komma fram och påverka egentligen i Sverige? Och då kom jag fram, ja, men det är författare som får göra det.
Ja, just det.
Och då kör jag en liten social engineering-attack här nu. Ja, då tänker jag, men okej, då får jag börja skriva böcker. Då får jag använda, istället för IT-säkerhetsexpert som titel, så får det bli författare. Och då får man ju tydligen komma fram liksom, i debatten på ett helt annat sätt. Och det är min social engineering-attack liksom, mot samhället här. Att försöka påverka genom att berätta om hur den här verkligheten faktiskt ser ut. För att boken är fiktion, ja. Men jag har inte tagit det ur luften. Utan allt som jag skriver bygger på fakta och på scenarior. Exempel de här incidenten som sker med Ryssland. Ja, men det är ju ett krigsspel som Försvarsmakten faktiskt kör med på riktigt. Liksom. De är inte tagna i luften, utan då har jag bara satt samman det. Att anfallen mot Sverige skulle vara vad man kallar för multidomän. Och det är ju rysk doktrin sedan ett antal år tillbaka. Ryssarna övar ju inte, så att säga, när de får krig idag, Ryssland, när de är i Syrien och på massa andra, Ukraina och annat. Då är det inte det här gamla invasionskriget som vi övade för tidigare, som vi kanske övar för idag också, som de övar för. Utan det är ju, så att säga, de försöker ju destabilisera ett land och få det att ramla omkull av sig själv egentligen, istället för att ockupera det med soldater. Så försöker man ju få till, ja, vad de kallar för färgrevolutioner i landet, så att säga. Ja, egentligen så kan de ju, så att säga, styra händelserna så att rätt människor kommer till makten utifrån deras perspektiv då. Det är ett informationskrigföring som de för det. Alltså på så många, och det är därför det heter multidomän. Det är inte bara soldater, utan man jobbar mycket, mycket mer på information och på det kognitiva planet. Och så väver man ihop det här då, till ett krig som inte egentligen går ut på att ockupera, utan det är att se till att rätt människor får makten i det landet istället, som man kan påverka.
Det har ju dykt upp i alla fall lite grann om det här i medierna de senaste åren med valpåverkan och trollfabriker och just som du säger här, att man kanske försöker destabilisera. Och en del i det som jag tycker är intressant i alla fall, det är ju deepfakes. Och det finns ju också med i din bok. I boken så dyker ju statsministern plötsligt upp i en deepfake-video och säger en massa saker som statsministern aldrig sa. Men om du skulle få säga någonting om deepfakes, i vilken roll det spelar idag i, ja, men kanske i cyberkrig, men också liksom i världspolitiken och så. Hur tänker du kring deepfakes?
Ja, alltså deepfake, just nu så har vi ju inte så jättemånga bra exempel där man har använt det, så att säga, i en politisk syfte. Tekniken finns ju där och det är möjligt. Och nu märker vi ju också att i de här nyhetsflödena och så vidare, att när vi pratar fake news, alltså det spelar ingen roll om det är sant, det är för jävligt ändå. och bara man får ut det här budskapet ur rätt kanal så påverkar det ganska väldigt mycket människor. Och det blir mer och mer så att människor, och jag förstår inte riktigt det, för jag är inte psykolog, men jag förundras över de här människorna som lever i de här informationsbubblorna och kan bli påverkade av saker som man utifrån tittar på är uppenbarligen felaktigt. Jag tänker att i framtiden så kommer det, just i sådana här situationer som jag beskriver i boken, där det inte spelar roll om det är sant eller inte, men att om några dagar eller några timmar eller veckor så kan folk tvivla i alla fall, och då kan man få en ganska bra effekt. Och det tänker jag att det kommer vi kunna se, kommer vi att se i framtiden. Vi har haft några sådana här incidenter i Sverige där vi hade några bilder på kungen i vissa sammanhang och så vidare som visade sig vara falska. Mm. Men det var ju uppenbarligen falska, tycker jag, när man tittar på dem. Men ändå, även fast de var uppenbarligen falska, så blev det ganska stora nyheter av det, därför att det finns liksom ett intresse. Och då kommer man tillbaka till det här, ja, det spelar ingen roll om det är fake, det är för jävligt ändå. Därför att det förstärker en uppfattning som individen har, eller försvagar en uppfattning som en individ har. Men det påverkar i alla fall, även om det är sant eller falskt, så har det en viss påverkan. Och uppenbarligen så har ju Ryssland stor kapacitet på det här området. När de har sina trollfabriker, de har en stor massa med människor som jobbar just med informationskrigföringen, så att säga, att sprida ett budskap inom olika cirklar. Och de satsar ju också på att söndra, genom att härska genom att söndra, så de skickar ju lika mycket falsk, eller de understödjer lika mycket vänsterkanten som de understödjer högerkanten, så att säga. Så att för dem spelar det ingen roll att det är höger eller vänster, eller att de understödjer har samma ideologi som dem. Det spelar ingen roll, bara det blir kaos.
Det är ju effektivt att destabilisera oavsett vad det är som destabiliserar, liksom.
Ja.
Man pratar mycket om att det har kommit så mycket otroligt avancerad ny teknik för deepfake, så man kan inte se skillnad och sådär, men I sin enklaste form så är det ju så att man kan ju helt enkelt ta en bild eller ett citat ur sitt sammanhang och ändå få lite samma effekt som en deepfake kan få. Till exempel om du tar ett filmklipp på jättearga demonstranter som skjuter i luften och så säger de: titta, de här demonstranterna är jättearga på Sverige för att vi har gjort det och det. Och så sätter du in det i fel sammanhang och så kan du plötsligt få opinionen i Sverige att bli jätteupprörd. Liksom. Så att det är inte säkert att det behöver vara så avancerat egentligen för att få effekt. Liksom.
Nej, och det påverkar ju jättemånga människor som inte har den här kritiska ögonen när de tittar på nyheter och så vidare. Mm. Men jag tror att deepfake också i framtiden kan lura både dig och mig.
Ja, absolut.
Och är källkritiska, därför att då blir det väldigt svårt. Och om det kommer i rätt sammanhang och det förstärker vår egen åsikt eller det vi själva tycker, då kommer vi, både du och jag tror jag, bli påverkade av det också. Men jag tänker också att det kanske är ett verktyg som våra motståndare kanske inte ödslar alldeles för mycket just idag när de inte behöver det, men kanske tar fram den ur verktygslådan när det verkligen är viktigt för dem. För att de blir ju tillräckligt framgångsrika bara genom att skriva saker i kommentarsfält idag.
Mm.
Så jag tänker att det behöver man då kanske inte ta fram tunga artilleriet direkt. Men all teknik finns ju där, så att säga. Så att det är både röst och bild idag som man kan... Ja, det är fascinerande, men också på samtidigt skrämmande. Så att, och när man kopplar ihop det här med AI, med machine learning, deep learning och annat, då kan man ju också interagera med sådana här deepfakes. Och då blir det ju ändå mer skrämmande, för då kan man ju hålla en intervju med någon politiker till exempel, som kanske finns någonstans, som har gömt sig i någon bunker eller vad du är, om det är något så här skymningsläge. Mm. Så att en politiker eller någon som du till exempel, som håller en intervju, tror att man pratar med någon annan. Jag tror inte vi har sett liksom slutet på alla möjligheter här, och allt som går att missbruka kommer att missbrukas. Så, ja, det skriver jag under på.
Ja, men det är som en enkel grundprincip liksom, att finns det så kommer någon att göra det. Liksom.
Ja.
Det där var slutet på del 1 av intervjun med André Katry, som handlar om hans bok och vilka kopplingar den har till verklighetens cyberbrott. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja Nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind the scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer Nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com/natetsmörkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com/natetsmörkasida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.